Gat och kött med Katarina och Jerker.
Hallå Jerker, hur är läget?
Hej Katarina, ja hej, hur är läget själv så här 10:e avsnittet?
Oj, är det det? Det visste jag inte, då har vi ju jubileum då kan man säga.
Det är 10-årsjubileum, nej 10-gångsjubileum av Kött och kött med Katarina och Jerker. Mm.
Precis, och vi skriver nu 2025, det har varit lite uppehåll här på våra program. Så att det här är första programmet för 2025 då.
Ja, just det. Redan alltså en fjärdedel av 2000-talet är vi inne i.
Oj.
Mm. Eller passerat kan vi säga.
Ja, du, det går fort.
Det går fort.
Ja, ha, vet du vad jag tänkte vi ska prata om idag? Jag tänkte vi ska prata om, det finns ju ett uttryck som heter upp som en sol och ner som en pannkaka.
Mm.
Och sen tänkte jag vi kanske skulle prata lite grann om det här med att äta ute på restaurang. Och sådär, och vad det kan liksom föra med sig för tankar och vad vi tycker om det och så.
Det låter ju intressant och gott. Nu blir jag nästan hungrig, hörru.
Jaså? Ja, fast det är ju mitt emellan, va? Måltiden.
Jag ska försöka hålla
med. Du får
med.
Hålla en stund till. Mm. Ja. Men du, upp som en sol, ner som en pannkaka. Ja, jag tänkte på... Det låter som ett väldigt svenskt uttryck för övrigt. Finns det någon... Vad säger man på franska?
Ja, alltså jag vet, det finns ju, franska språket är ju så rikt va, så att det finns så många, men det närmaste jag tittar på det där så är det en som heter Monté comme une fusée, redescendre comme une brique. Och det betyder rakt översatt så här, gå upp som en raket och komma ner som en tegelsten.
Jaha.
Mm. Pannkaka, tegelsten, raket. Sol, ja.
Ja, det påminner jag om.
Ja.
Vårt uttryck.
Ja.
Jag tänker att i de flesta språk finns det säkert såna här uttryck. För att jag tycker det känns som att det vi har flera exempel på det här. Och det jag framförallt då tänker på just nu, det är ju vårt kära företag där uppe i, ja, som håller till uppe i norra Sverige, Northvolt. Det var ju så himla håsat och så uppskrivet och alla skulle ju dit och skaka hand och fotografera sig och ja, våra pensionsjättar har satsat pengar. Och ja, och nu vet vi ju var vi står där idag.
Ja, dessvärre är det ju så. Pengarna försvann.
Ja, i det närmaste verkar det som.
Ja, det där är väl ett jättetydligt exempel faktiskt, det är det ju. På upp som en sol och ner som en pannkaka, för den här uppstigningen till solen, den höll ju på ett tag och sen när det väl brakade så brakade pang.
Ja, och så tänker jag så här också att jag funderar lite grann på, är det här signifikativt för svensk press eller är det så med media worldwide så att säga, att alla springer liksom åt samma håll och det var ju så himla bra med det här. Och det var ju den här gröna omställningen och det var alla jobb och det skulle byggas massor av bostäder och så kommunen satsade jättemycket pengar och ja, alla var så glada. Ministrar och lokalpolitiker och alla stod där och applåderade.
Ja, man kan ju tänka att det är lite svenskt i alla fall. För det, alltså, det rimmar ju ganska bra, eller dåligt om man vill se det, med det här Stålverk 80. Kommer du ihåg?
Just det. Mm. Du får påminna mig lite grann vad det handlade om.
Jo, men det var ju då det skulle göra stål, det var ju så, i norr. Och sen så pumpades det in pengar bara i tron. I tron på att det skulle göra stål och alla skulle köpa detta stål. Och så, nej, det blev inte så. Det var också en sån här pannkaka. Det försvann pengar. Och det är ju som att det finns en slags repetitivt beteende i att det ska satsas i Norrland och sen, nej, det gick inte, va?
Nej, just det. Jag tänker också, det är lite grann, jag tänker, man brukar prata om ett annat uttryck, kejsarens nya kläder.
Ja.
Att Det var ju ingen som tog att säga att vänta lite här nu, håller affärsmodellen?
Mm.
För ytterst så handlar ju det om det, att man måste ha en affärsmodell som håller.
Ja.
Och det har ju visat sig att den höll ju inte riktigt.
Nej, den gjorde inte det. Och kunderna stod ju inte i kö, uppenbarligen. Va? Och det var väl ingen som kunde förklara kundnyttan riktigt med att det skulle byggas batterier just i Skellefteå.
Ja, det var väl billig el då man tänkte på.
Ja, men jag menar, det räcker ju inte. Det är ju inte bara el till batterier. Det, är ju, det går åt el förvisso i produktioner. Det går åt el att ladda dem. Men det är ju alltså ingående insatsvaror och komponenter som ska finnas där. Jag vill minnas att det var någon som hade också en idé om att det fanns kobolt, alltså grundämnet. Men det kommer väl sen då inte att behövas riktigt. För det, herregud, det har ju också blivit en teknisk utveckling av batterier ut med resans gång.
Mm. Ja, det händer saker.
Det
ja.
Händer saker, va? Mm. Så att, men ja, alltså frågan är det svenskt att göra så här?
Jag vet inte. Man kan ju hoppas kanske att det inte är det.
Nej, men det finns ju en repetitiv där, tänker jag, i Norrland. Alltså, nu ska vi inte gå händelserna i förväg, men det här gröna stålet ligger väl liksom i farans riktning.
Mm. 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 Man vill så himla gärna att det ska gå bra för Norrland, att det ska liksom finnas arbetstillfällen och sådär. Och då blir kanske alla lite fartblinda.
Mm. Mm. Och sen bär det iväg och så är det någon då som lyckas skotta ihop pengar och så vidare. Jag roar mig lite grann med, för just Northvolt då, så tänkte jag ville titta hur ser det ut i siffrorna och så här, va. Och då är ju det här att om man då ska försöka hitta en årsredovisning. Jag är så gammal så jag tycker att det är kul att läsa en årsredovisning, och då är det resultat och balans som gäller.
Mm. Just det.
Money.
Mm.
Ja, och då i Northvolts fall så kommer det först på sidan 55 siffror. För innan dess är det 54 sidor om hållbarhet.
Ja, just det.
Mm.
Mm.
Ja. Mm. Det räcker liksom, det funkar inte.
Nej.
Uppenbarligen.
Nej, man pratar inte alls om någonting om ekonomi och sådär. Nej. Nej. Nej, men och det är väl också det här att det är det som marknaden uppenbarligen har velat höra då. Om hållbarhet och politiker och så. Alltså det...
Mm, alltså vackra ord har haft ett värde på något sätt.
Ja.
Men sen då när det ska räknas ihop så... Aj då, tusan också. Det stämde inte liksom. Det där är... Det är egentligen sorgligt och grymt.
Mm.
Men alltså jag tycker nog att... Ja, är du förvånad över att det blev så här?
Nej, kanske egentligen inte. Nu är inte jag så himla insatt. Men det gick ju liksom, tycker jag, det känns som att det blev väldigt fort. Och det var ju väldigt stort. Och det var ju väldigt stora planer. Det var ju inte liksom någon organisk tillväxt riktigt. Utan
nej.
Det var liksom storsatsning direkt. Och ja, man ska nog lite grann kanske dra öronen åt sig då, tänker jag. Mm.
Man säger, den som lever högt faller tungt.
Just det.
Och det är väl också en annan saying i det här sammanhanget. Ja.
Men du, det här är ju inte första gången. Jag vet, kommer du ihåg Fermenta och Refaat El-Sayed?
Jajamensan.
Ja.
Det var väl i, vad heter det, medicinbranschen? Vad heter
just det,
det?
Biotech. Ja.
Mm.
Han var ju så himla upphåsad. Och jag ska faktiskt säga att jag kommer ihåg, det här var när jag pluggade på Teknis. Ja, typ sådär 84-85. Jag tror faktiskt att han blev årets svensk typ 85 eller så.
Mm.
Då kom han till Tekniska högskolan och höll ett föredrag. Och han var ju, som jag kommer ihåg, en ganska liten man. Han hade väldigt klen röst, alltså väldigt speciell röst. Kommer du ihåg det?
Ja.
Han talade dessutom ganska dålig svenska. Så det var inte så lätt att höra vad han sa. Och han hade... alltså, det var något problem säkert med hans stämband eller så.
Mm.
Så att han stod där i den största föreläsningssalen och pratade. Och jag tror de flesta av oss hörde knappt vad han sa. Men salen var knökfull av teknologer och han fick stående ovationer i slutet av föreläsningen. Därför att alla tyckte det var så fantastiskt. Men kommer du ihåg hur det gick sen?
Mm. Doktorshatten var det, va?
Precis.
Mm. Han hade fejkat en doktorshatt, var det så?
Ja, precis. Det var ju inte så att han var doktor. Utan det var ju fejk. Och dessutom så var det också, jag tror att själva resultatet i bolaget var lite manipulerad också. För helt plötsligt så gick värdet på de där aktierna, de gick rätt ner i backen.
Mm, mm.
Och ja, han försvann väl så småningom. Och det där fantastiska företaget, det överlevde väl ett tag. Men det var inte alls den där framgångssagan som alla önskade. Och det kanske hade att göra också med att han var invandrare, så var det många som tyckte att åh, vad fantastiskt.
Och sen det blotta faktum att någon då, i det här fallet Refaat el-Sayed, vågar ställa sig upp och säga, alltså det är ett mod, om det här modet verkligen lyser. Och du tänker att han är ju så klar och tydlig och modig och säger precis att det här måste ju vara rätt, det kan inte vara fel, va? Det är... ligger ju en luring, skulle jag vilja säga.
Ja, är man liksom tillräckligt övertygande? Och alltså han var väl lite grann underdog också, kan man väl säga, som invandrare. Och, och han hade ju inte liksom
och det
fysiken och klädstilen var lite... Han hade väl lite tröja och skjorta. Alltså det var väl ingen, han var ju ingen kavajkill, om jag kommer ihåg rätt.
Nej, det tror jag inte heller. Va? Och vi tycker nog ganska mycket om det. Det var ju för övrigt så med Jonas Birgersson också, med Framfab hette det då i slutet på 90 eller runt 2000-talet.
Ja, just det.
Och det skulle då, vi skulle ha bredband i varje hem och det,
Och han hade ju den här orangea, jag såg ju som en sån här televäxttröja, på den typ, det var ju innan Helly Hansen blev så poppis som det är idag, men det var ju sån här ganska... Ja, sån här som skogshuggare hade i stort sett, orange Helly Hansen-tröja som var lite sådär, det var ju lite nästan, vad ska jag säga, inte skällsord, men det var ju inte någon liksom tjusigt plagg i alla fall.
Nej, utan, och det ger ju sken av att det här är inte någon yta, utan det här är gediget, det här är genuint, det här är genomtänkt, det här är alltså...
Jag tror att han kallades för bredbands-Jesus ett tag till och med.
Ja, det gjorde... Jo, precis. Så var det. Bredbands-Jesus.
Ja. Ja.
Jag vet inte om Peter Karlsson på Northvolt har fått något sånt där namn.
Jag vet inte.
Elbils-Jesus då.
Peter Karlsson och grodorna har man ju talat om.
Okej, det kanske är. Där har du det. Han kanske har några grodor där, va?
Ja.
Men att skärmas av någon som gör någonting modigt och dessutom inte klär upp sig. Där ligger nog en grej, va?
Ja, precis.
Det gjorde ju för övrigt Greta Thunberg.
Just det. Men det är lite grann samma sak. Har du tänkt på det? Verkligen.
Mm.
Det var bra exempel. Jag tänker, alla politiker ville ju skaka hand med henne och låta sig fotograferas.
Mm.
Men hur är det idag?
Nej. Det är väl ingen som refererar till Greta Thunberg längre. Jo, det var faktiskt... J.D. Vance gjorde ju det i sitt tal i München.
Mm-hmm.
Hörde du det?
Nej, jag hörde inte det.
Han skulle skämta. Det funkar inte alls att skämta. Men han sa att, ja, om vi har stått ut med Greta Thunberg i 10 år så kan väl ni stå ut med Elon Musk ett tag?
Jag vet inte riktigt hur parallellen var, men...
Nej, inte jag heller. Det skulle vara roligt på något sätt, men det funkar inte riktigt.
Nej. Nej, men... Och jag tänker också på det här, det var ju... Ett tag så skulle man ju utse årets svensk, kommer du ihåg det?
Mm.
Och jag tror att det började som en sån här mediegrej, att man utsåg personer som hade synts mycket i media. Och då blev det ju så här typ Hans Holmér, Ebbe Carlsson och såna där. Men sen var det tydligen så att när man kom fram till då, vilket år det nu var då, alltså 89 eller något sånt där, då var det ju egentligen Christer Pettersson som enligt de kriterierna skulle ha blivit årets svensk. Men då tyckte man väl kanske lite grann att det var lite osmakligt.
Där gick gränsen.
Så då slutade man med det här att utse årets svensk. Men sen så tog man ju upp det här igen, eller vem det nu var som gjorde det. Det vet jag inte, men genom åren så har det ju blivit en del personer som i efterhand inte har visat sig vara kanske de mest bästa företrädarna för Sverige. Och till exempel...
Nu tänker du på någon här, hör jag.
Ja, jag tänker till exempel på Ludmilla Engqvist, blir vårt svensk.
Aha!
Ja, och det vet vi vad som hände med henne sen. Dopingskandal.
Just det.
Ja. Och kommer du ihåg rektor Hamid?
Ja, nej, alltså jag har namnet, men jag kan inte associera till händelsen.
Nej, men han var ju lärare och så blev han ju rektor, och han var ju en frispråkig person som gav sig in i debatten om skolan, och han tyckte man skulle ha liksom jobba på ett annat sätt med elever och kanske en annan tydlighet och sådär. Och han var väldigt lyckad, tror jag, som rektor, och han fick också väldigt bra resultat. Men sen visade det sig ju då att han ett antal år tillbaka i tiden så hade han då skrivit under alias olika inlägg på sociala medier som kanske inte var rumsrena då. Och från att ha varit i allas rumsvärme och varit med i tv-program och poddar och soffor, såna här, vad heter det, kvällssoffor hos olika, vilka det nu var, så hamnade han i kylan. Så, upp som en sol.
Och ner som en pannkaka.
Yeah.
Jag tänker, de som har varit ute efter det där, eller bara ute för just det här, upp som en sol och ner som en pannkaka, de kanske tänker så här.
Ja, så kan det vara.
Så kan det vara.
Har du varit ute och ätit på restaurang på sistone?
Jajamensan, senast i lördags.
Jaha, det ser man.
Du då?
Ja, faktiskt igår. Vi hade en födelsedag att fira. Och vi är nog inte ute speciellt ofta. Men, och det är ju trevligt. Det är trevligt att gå på restaurang.
Ja, alltså det är ju så. Ja. Man vill, det är gott.
Ja, det är gott faktiskt. Och det är kul att titta på folk och äta god mat och sådär. Men, nu riskerar jag att låta som en sur gammal kärring. Jag vet det.
Du tar risken?
Men jag tar risken.
Okej.
Okay. Jag tycker ibland att det inte är värt det. Jag tycker att det har blivit snuskigt dyrt att gå ut och äta. Generellt. Jag tycker det kostar lite för mycket, faktiskt.
Ja, det har dragit iväg. Det har det ju. Ja, alltså, det man alltid kan jämföra, det är ju de här lunchpriserna. Som ju drar iväg, och jag tror, vad är nu då, är det väl 130 spänn eller någonting sånt för en vanlig lunch? Det är rätt mycket.
Ja, och det kan jag ändå, alltså det kan jag ändå köpa, men det jag kanske pratar om, det är ju det här när man går ut på kvällen, för då får du ju inte en rätt för 120 spänn liksom, utan
nej.
Då är det ju två, alltså minst en hundring till liksom, för en vanlig pasta eller vad det nu är.
Och då ska det minsta, så nu, som du säger, 220 spänn, det kanske går. Jag tror vi faktiskt är att i lördag så tog vi en fish and chips. Det är ju en klassiker, jag menar. Och hur svårt är det att laga en fish and chips? 210 spänn. Inne i Stockholm City.
Ja. Så är det.
Det är rätt mycket.
Ja, det är ganska mycket. Men jag har lite lättare ändå att köpa att maträtterna kostar, för då tänker jag att råvarorna har blivit dyrare och liksom lönerna har blivit dyrare. Men det som stör mig allra mest, det är när man ska ha 150 kronor för ett glas vin. Och då vet man att flaskan i sig inte ens kostar 150 kronor i inköp.
Nej.
Och vad kostar ölen, Jerker?
Ja, den i lördags. Det var en engelsk ESB, den är jättegod. Alltså så här. 40 centiliters var den då, den kostade 108 kronor.
Och då inköpet skulle vara 30 eller något sånt
där. Ja, jag vet inte vad, men en sån här flaska på Systembolaget kanske är 38 spänn eller sånt där.
Ja. Och förädlingsvärdet är ju ingenting. Alltså det enda man gör är att man tar fram flaskan och så häller upp det på ett glas.
Ja, det är det ju. Och sen är det ju att den tillhandahåller lokalen då.
Ja,
så det är väl det.
Jo, och det är det man får betala för. Och som du säger, liksom umgänge eller liksom en trevlig lokal och titta på folk och sådär.
Men det jag reagerade på, eller det vi reagerade på i lördags, det var ju att trots att det då var tämligen dyrt, och så var det i Stockholm City, och så var det fullt. Alltså klockan 5 var det tvärfullt.
Ja, det är ett lustigt fenomen. För så var det ju precis på den här restaurangen som vi var på igår också. Det var också knökfullt. Alltså alla bord var besatta. Och samtidigt så var det var ju alltså jag ska inte säga, det var inte lyxsegmentet, men det var ju inte lågprissegmentet, utan det var ju ganska dyrt. Alltså sån här, vad heter det? Sidorätt, side
side order.
Side order, precis. Mm. Pommesen kostar 85 spänn.
Ja, det är dyrt alltså.
Och det är fullt.
Och det är fullt, va? Ja. Och det innebär att det finns ju en efterfrågan.
Ja, i alla fall. De här restaurangerna som är inne eller har rätt läge eller sådär. Men sen tror jag i för sig att det finns en del restauranger som har det kämpigt. Men väldigt... Alltså, och för oss var det ju så. Vi var ju två personer då. Och då ska man komma ihåg att jag drack ju nästan ingenting. För jag körde bil. Men för oss gick det ju på närmare 1000 lappen per person. Och vi tog inte 3 rätter utan vi åt bara 2 rätter.
Mm.
Men med några glas vin då för maken och sådär. Ja, det springer iväg.
Det drar iväg alltså. Väldigt mycket. Sen kan jag reagera på att när du har kommit upp att det kostar alltså så här 1000 spänn per person så ska du pröjsa. Då kommer du liksom pröjsa med kort. Om man inte har cash, vilket man väl inte har då oftast. Och då så kommer du inte förbi det här utan du ska ge dricks.
Just det, precis.
Och drickssystemet skulle jag ju kunna tala länge emot. Jag menar, jag tycker det är bättre att ha riktiga priser än att hålla på godtyckliga alltså, gåvor.
Var det inte till och med så att man för några år sedan sa att man liksom skulle baka in dricksen?
Jag för mig att det var en diskussion om det också. Men det är klart, du kan inte reglera bort det. Är det så att någon vill ge, så absolut ska man få göra. Men här har det satt ett system att de här kortterminalerna numera har, ska du ge 10% eller 5% eller 15% och så längst ner så är det ingen dricks då.
Eller valfri.
Ja. Så här. Och det blir, i mina ögon så blir det blir lite tiggeri.
Ja. Och det har ju tydligen visat sig också att de får in mycket mer dricks sen började använda de där terminalerna.
Mm.
Ja.
Jo, det är klart. Jag menar, det påbjuder ju.
Mm.
Och, den som inte tänker sig för kanske klickar en gång för mycket.
Ja, precis. För jag brukade väl alltid, har väl alltid haft så att jag rundar uppåt lite grann sådär. Men nu känns det ju väldigt, jag tycker lite, jag håller med dig, det är lite fräckt kan jag tycka.
Nej, det där har vi lite olika åsikter om. För Lotta kan gärna runda och jag liksom, nej, står det 887 kronor så är det 887. Jag menar, fasen, ska vi hålla på och deala varenda gång? Det blir ju knäss. Då skulle jag, om det är så att det är en deal, ja, då är det ju så att då kan någon säga jag vill ha dricks. Då har vi öppnat en förhandling. Då kan jag säga så här, nej, jag vill dra av 10%.
Jag tycker inte det var så bra service idag.
Ja.
Nej, precis.
Om det ska vara någon slags balans i det.
Mm. Just det, det är ju intressant. Det skulle kunna vara minus 10%.
Ja, och då tycker jag det är mycket bättre att säga att om jag satt mig ner och säger accepterat, okej, fish and chips kostar 210 spänn, då pröjsar jag 210 spänn. Period.
Mm. Just det.
Det är min enkla hållning. Det kanske är för enkelt.
Nej, men man är väl lite olika. Men jag tänker ändå att i Sverige så är det ju ändå så att personalen som jobbar på restaurang, de har ju ändå en anständig lön. Alltså i vissa länder har de ju väldigt dålig lön eller nästan ingen lön alls. Och då lever ju folk på dricksen. Men så är det ju inte i Sverige.
Nej.
Så att, nej men jag tycker också att man ska, och definitivt inte att man ska behöva dricksa vid lunch eller när man bara köper en öl över en disk. Det tycker jag är oanständigt.
Nej, det blir ju galet. Och det är bättre att hålla någon slags linje i prissättningen. Alltså, jag tycker det.
Mm. Men det här med att gå på restaurang, det finns ju väldigt mycket man kan prata om det. Nu när vi var på restaurang igår då, så ja, då går man ju in på hemsidan och så bokar man. Ja, då får man 2 timmars slottid. Så. Och så är det ju på nästan alla restauranger idag. Och det är klart, det var ju inte så att vi inte hann på den tiden. Men det kan ju kännas lite sådär att, ja men hallå, jag kommer ju ändå hit och vill ha en trevlig stund. Och vid bordet intill så satt det någon liksom äldre kvinna typ liksom som firade sin 75-årsdag och så hade hon barn och barnbarn med sig. Och jag tänker, går man ut så där, då vill man ju ändå sitta några timmar och ha det liksom lite skönt och kunna prata och så där. Jag gillar inte riktigt det där.
Den här regleringen, att man som sagt har en slottid. Va? Det blir ju, för jag förstår ur restaurangägarens synpunkt som vill naturligtvis ha beläggning på bordet, för så länge man sitter vid bordet så beställer man och då genererar intäkter. Jag menar,
ja,
såklart. Va?
Ja.
Men det blir ju inte ur ett kundperspektiv, kanske det inte blir en god kundupplevelse och kanske inte en upplevd kundnytta. Och det tror jag i längden är mycket viktigare.
Ja, ja precis. Ja, ibland så tänker jag att det kanske lite grann kan straffa sig för att om man vet en krog där det inte är riktigt så strikt så blir ju det ofta lite mysigare kan jag tycka.
Ja. Och det, i längden så attraherar det ju rimligen kunder. Ja, sen kan det ju vara så att restaurangägaren inte har ett långsiktigt perspektiv utan ett kortsiktigt perspektiv. Jag ska vara här i 2 år, köra skiten ur det och dra ur så mycket pengar det går. Fine!
Mm, det kanske är så som upplägget är.
Och det är ju upp till mig som kund att välja. Mm. Ska jag gå på den eller ska jag inte?
Mm. Men det är ju verkligen så tycker jag att det här med att gå ut och äta på restaurang spontant, det verkar vara lite svårt. Alltså, det verkar som att man alltid måste boka. Eller vad är din erfarenhet?
Ja, alltså vi bokar nog aldrig utan det är mer så här man går och sen är det då så att de inte vill att man ska komma som kund. Så ja, okej. Okay. Not my problem. Utan det, då går jag väl vidare. Och det är väldigt lätt att säga då man befinner sig nära Sveriges restaurangtätaste område Södermalm.
Mm, just det.
Alltså, vadå? Är det så det inte funkar? Nej, det går ju vidare. Ja. Det är ju inte svårare än så. Nej. Så att konkurrens är ju egentligen det bästa medlet här då. Men det är ju inte så lätt att säga i år igen kanske.
Nej. Men du, jag lyssnade ju på din spaning här på Tyresradion. Du pratade om någonting som du kallar för, vad kallar du för? Flexibel?
Dynamisk prissättning.
Dynamisk prissättning. Ja, då, berätta.
Jo, det är ju helt enkelt det här. När det förekommer ju till exempel tågresor. Jag vill åka Stockholm-Göteborg. Mm. Så tittar jag då på förmiddagen och då kostar det 450 kronor. Så tittar jag efter lunch så kostar det 470 kronor. Så tittar jag på kvällen så kostar det 390. Samma resa, samma säte, samma tid. Och det dynamiska prissättningen styrs efter vilken efterfrågan som för tillfället föreligger.
Mm.
Alltså, många söker på tågresor till Göteborg vid den tiden. Ah, då höjer vi priset.
Okej, det är så alltså. Så när ska man boka då, menar du? Ska man boka sent på kvällen?
Nej, men det vet man inte.
Nej, det vet man
inte. För det beror på hur alla andra gör.
Ja.
Och det vill säga, då kommer man till den situationen att jag sitter på ett säte då, till Göteborg och så har grannen, han har prisat halva priset.
Mm.
Är det bra eller inte? Det är frågan. Va?
Ja, just det. Och vad tycker kunderna då?
Ja, många kunder hatar väl det där. Mm. Nu hamnar vi i Frankrike igen. Fransen alltså. Jo, för i Frankrike så finns ju SNCF som är det franska SJ. Och de har då satt igång ett sånt här enormt dynamiskt prissättningssystem. Så att när du ska åka Paris-Lyon så har ingen aning om vad det kostar. Och de visade reportage om kvällen i Le Journal på tv. Deras kontor där de sitter och övervakar det här dynamiska prissättningssystemet. Och det gör att folk är förbannade.
Men det är inte logaritmer som styr, utan du menar att det är personer då som sitter och...
Ja, de sitter ju över... Det är logaritmer som sköter det, för den kan ju räkna och så här, va. Men det sitter människor och övervakar, monitorerar, va, för att se.
Mm.
För att ändå liksom se, oj, men nu drar det iväg. Alla ska helt plötsligt till Marseille. Va. Jaha, vad är det här nu då?
Ja, det är någon mässa där. Ja, då höjer vi lite.
Ja, då höjer vi lite. Mm. Eller så, här kan vi göra pengar. Vi slänger på en vagn till, va, så kan vi jacka på. Har vi 100 personer, vi kan ta bra. Alltså, ja, rätt eller fel.
Ja, men det där har man ju märkt, tycker jag, när man ibland om man in och ska söka något, som säger boka en resa eller något hotell, så märker man att för varje gång man går in så verkar det ha höjts priset lite grann. Det som, jag vet inte... Datorn känner väl av att jag är där då på något vis?
Ja, man vet inte. Det är ju det som är grejen. För vår del, vi bokade en resa häromdagen, så var det så att det sänktes från dag 1 till dag 3.
Okej.
Okay. Ja, okej. Okay. Och jag har ingen aning.
Nej.
Ingen aning. Jag kommer aldrig kunna reda ut det.
Och det kan man ju inte veta då.
Nej.
Så ni fick det billigare då alltså?
Ja, vi fick det billigare.
Ja, precis. Och det här med Precis, jag tänker det här är ju det här hur man behandlar sina kunder. Som du säger, vill man att kunderna ska komma tillbaka eller skiter man i det?
Mm.
För att det är väl, antar jag, så med Franska järnvägen att det finns väl inte så många andra alternativ, utan det är väl det man är hänvisad till.
Ja, järnvägen är ju järnvägen, den har ju ett spår liksom. Ja. Sen kan det vara flera operatörer. De har faktiskt i Frankrike nu äntligen då fått flera operatörer. Va? Annars har det bara funnits en, säger en. Mm. Det är ju inte mycket att vifta på, så att säga. Men det här är ju, å ena sidan då, om vi säger att vi skulle ha ett fast pris, reglerat pris, ungefär som priset på mjölk för i Sverige. Liksom, så här, va? Jaha, är det effektivt? Blir det bra det där? Eller är det ändå inte bättre kanske att kunderna får ju värdera och välja och ta, bli medvetna om kostnaderna?
Det, alltså det enda är väl att, tänker jag, att man kanske vill veta hur det funkar. Alltså förr var det ju sådär att om man bokade flygbiljetter nära inpå, då var det billigare. För då ville de ju bli av med de där sista flygstolarna. Och då visste man ju det.
Men så är det ju inte nu.
Nej, och nu vet,
givet, det kan vara, men kanske inte.
Nu vet man ju inte om det är billigt att boka jättetidigt eller om det är svindyrt att boka jättetidigt. Ja.
Men då tänker jag så här, då är det ju, det, alltså vi får alla att fatta beslut. Så ska jag eller ska jag inte? Ja, man får ta en risk att det kanske blir billigare sen, men det kan också vara en risk att det blir dyrare sen. Man får, det är ändå en slags priskostnadsmedvetenhet det handlar om.
Men då kommer vi in på det här med val. Alltså för jag tänker ju att förr i tiden behövde vi inte göra så mycket val. Vi behövde inte, alltså,
nej.
Barnen gick, alla barn som bodde här gick i den skolan. Vi alla hade samma elbolag och så vidare. Det var mycket enklare. Men alla såna här val, eller det man tänker, blir det billigare om jag väntar tills imorgon och boka. Det framkallar ju också någon slags stress i oss. Alltså vi mår ju inte så bra riktigt av för mycket sånt där. Som varierar.
Nej, det gäller väl att lära sig att leva med det, tänker jag då. Jag tycker själv det liksom kan vara, det tar ju tid att sitta och jämföra om du ska flyga någonstans och se hur fasen ska jag flyga, va?
Det tar skitmycket tid.
Och å andra sidan då, så är det så att det finns en jäkla massa alternativ. Och de här alternativen då skapar ju konkurrens till varandra. Och konkurrens, det har vi lärt oss att det gör ju att man kostnadsoptimerar. Och det blir lägre pris än om det bara fanns en. Det är liksom ovedersägligt, va?
Mm.
Så att det är å ena sidan och å andra sidan, och så får man väl då bestämma sig vilken man gillar. Men det är liksom make or break där. Hur ska det bli, va?
Mm, just det. Och nu är det som det är.
Och nu är det som det är, va? Ja. Och nu får man glädja sig åt när man har gjort en bra affär eller tycker att nu kommer jag över det här på bra pris. Yes! Får man vara glad. Och så får man, ja.
Och nästa gång kanske man gör tvärtom, en dålig affär, men då får man bara liksom blunda och tänka att ja,
shit happens. Ja, men det är väl så, va.
Mm.
Det handlar ju alltså om det här.
Ja, allting handlar om pengar, eller hur?
Ja, på ett eller annat sätt. Den här gamla, vad heter den? There are no free lunches.
Just det, det har vi pratat om här.
Det har vi pratat om,
ja. Just
ja. Vad man sen än tycker om det, så någonstans finns det ju en ekonomisk sida av det.
Mm, så är det.
Ja, det gör det även för Peter Karlsson på Northvolt. Nej, vi ska inte skratta. Det är sorgligt faktiskt.
För övrigt så fick ju han vara sommarpratare. Och det är ju det finaste man kan vara i Sverige.
Ooh.
Att få bli sommarpratare. Och det fick han ju vara i sin glansdagar. Idag skulle han nog inte ha fått vara sommarpratare.
Nej, men om han väntar, vet du. Det kan ju gå så här i några år nu. Va? Så kan det, sen kan han ju då komma tillbaka och skriva memoarerna och böckerna. Och bli sommarpratare för att berätta hur det egentligen var. Va?
Just det.
Vi får väl se. Du, man kan ju bli sommarpratare på Tyresradion också.
Ja, det kan man bli.
Ja, fast det behöver man inte vara så här berömd för.
Nej, vi tar in kreti och pleti här, tror jag. Så det är nog inte så.
Du har sommarpratat.
Det har jag. Ja, det har jag. Mm. Ja. Jag råder ju över micken, så jag kan ju göra som jag vill.
Mikrofonmakt.
Precis.
Det är ett nytt uttryck.
Det kallas det för. Mm. Jaha du, Jerke. Klockan drar iväg här. Jag tänker så här. Det kanske är någon som har liksom lite tankar och idéer. Vad vi pratar om här. Och saker som man tycker att vi borde prata om.
Ja.
Och då kan man väl höra av sig till oss, eller hur?
Ja, absolut. Alltså, kasta in ett ämne, vi tar alla. Jag tycker, kan vi inte säga så? Vi tar alla ämnen, ge oss ett ämne så ska vi vrida på det.
Aha, okej.
Okay. Är du med på det?
Ja, just det. Jag vet inte om jag vill prata om Trump, men för övrigt.
Men
det kan man visst göra, absolut. Ja, vi kan prata om det mesta.
Vi tar allt.
Vi har inga tabun.
Inga tabun, va? Det är grejen. Och sen så kan man höra av sig. Till mig kan man höra av sig på jerker@tyresoradion.se. Enklast.
Ja, och jag då. Jag har en gmailadress som heter katarina.johanssonnyman@gmail.com.
Det är också enkelt.
Ja, inte så svårt.
Och sen om man då är riktigt nyfiken så här, så är det ju... Ta lite Google och googla på oss, så kan du hitta telefonnumret också.
Ja, det finns ingenting som är hemligt nu för tiden.
Nej. Så är det.
Nej, så är det.
Då tar vi gärna emot idéer.
Ja, det gör vi.
Till det nästa som borde vara det 11:e.
Ja, som kanske blir här någon gång framöver.
Jaha, blir det väl.
Tack för idag då, Jerker Pettersson.
Ja, men tack Katarina Johansson Nyman. Nu kör vi avan, va?
Ja.
Datorkött med Katarina och Jerker.